Det är ett nytt år och nya möjligheter, och i och med det så kan jag lova att ni kommer få se årets bästa Godmorgon NHL så här långt idag. Och jag har som ofta med mig Mattias Nordström. Någon nyårslöfte, Mattias?
Nej, inga löften vid min ålder, utan så här nyårsförsök. Att man, vi brukar tillbaka till träning alltid, därför man känner att kroppen behöver bra träning för att må bra.
Det var väldigt nyskapande, nyårslöfte om träning. William Wallén, spelarutvecklare, med som dagens gäst. Kul att ha det här.
Ja, men kul att vara här.
Har du några nyårslöften?
Ja, men fortsätta träna då, säger vi.
Mm.
Ja.
Samma tema för alla.
Ja. Nej, enkelt. Då vi ställer av det, då kan vi gå rakt på nattens highlight som jag har någon röst med, men den försvann här nu. Det är mitt nyårslöfte och en röst kvar. Vi ska prata mer om dig snart, William. Men vi har ju haft massa grejer som har hänt i NHL, och det största är att Sidney Crosby numera är nia vad det gäller gjorda poäng inom alla tider i NHL. Två assist, ett mål i natt mot Edmonton. Passerar Joe Sakic, Mattias.
Ja, just det. När man ser listan han har passerat, och Joe Sakic är den han senast har passerat för att komma upp på nionde plats. Så imponerad av den här karriären som Sidney Crosby fortfarande har, med de skyhöga förväntningar han hade när han kom in i ligan, och infriat varenda en.
Mm. Vi såg också Rickard Rakell göra mål här. Rakell som nu har 21 mål den här säsongen. William Wallén, när du ser på Rickard Rakell, vad ser du då?
Först och främst kul att han har vaknat till liv igen. Han har ju många fina kvaliteter. Han får spela mycket med Crosby för tillfället och gör det ju bra. Han körde fast lite, upplevde jag, från förra säsongen. Så kul att det har lossnat för honom.
Och Mattias, det som ser ut med Rakell just, det är att han har sedan den 4 december gjort 11 mål och 20 poäng på 16 matcher. Bara Leon Draisaitl i NHL som har fler mål under det tidsspannet. Och vad hände den 4 december?
Ja, det var ju då man tog ut trupperna till Four Nations som ska spela. Så att sen han blev ratad så har han varit precis stekhet och spelar otroligt bra för Pittsburgh. Jag såg det här i Anaheim för många år sedan och bara tänkte Pittsburgh, här kommer gå perfekt när han kom dit. Men det som William var inne på i fjol, inte riktigt funkar för honom, men i år hur bra som helst.
Du har ju varit med den här typen av turnering, du var själv vid OS. Hur tror dialogen går med en sån här kille som Rakell, som går så här bra och förmodligen står först på tur nu nästan ifall det blir någon skada, framförallt på en offensivt tiltad forward?
Ja, man måste ju hålla spelare som kanske inte blev uttagna och se hur de ställer sig till om de får frågan, så det inte blir... Man vet aldrig med spelare. De kanske har andra planer eller kanske har blivit sur för att man säger jag blev inte uttagen från början, då tackar jag nej. Så jag tror landslagsledningen har en dialog med spelare som inte blev uttagna, men ifall det blir skador nära in på turneringen här är beredda att hoppa in. Och med den formen Rakell är i, man hoppas aldrig att någon missar en turnering, men det är ju synd att Rakell är utanför. Men så här är det ju när man inte har kristallkulan och man kan se in i framtiden, därför hans utveckling sedan 4 september är spikrakt uppåt.
Ett lag som inte har så bra utveckling just nu är Boston Bruins. Åkte på sin sjätte raka förlust i natten när de föll mot Tampa. William, om vi bara kollar Tampa-målet först. Det är firma Point och Kucherov som är i farten igen. När du ser de här två med det jobbet du har, hur mycket myser man då?
Man myser. Det är oerhört kul att se de här två lira hockey. För att de känner varandra väldigt bra, vad det ser ut som i alla fall. Jag tror att de har en ständig dialog om hur de vill spela ishockey. Och det syns oftast på matcherna.
Noterar en assist där för Victor Hedman också, en av svensk poäng i matchen. Men Mattias, det som står ut är ju att Boston har förlorat sjätte raka. Vi ska göra dem här imorgon mot Florida. Du och jag kommenterar den matchen. Klockan 7 kan man se den. Och det blir ju en väldigt, väldigt mycket match för Bruins att inte åka på en till förlust.
Ja, och det är, på något sätt, om man inte hittar in den här säsongen alls. Det är grus i maskineriet. De blev utmanade tidigare i säsongen. Pasternak blev bänkad den tredje. Marchand blev utmanad av tränare. Och för mig är det att man tittar på de två spelarna. Men det är så viktigt att spelaren i en andra och tredje kedja ändå hjälper och pushar det här laget. För om man tittar tillbaka ett par år så har de tappat viktiga spelare. Och då tänker jag framförallt Krejci, Bergeron, som hade de här viktiga centerpositionerna. Och Boston ser inte ut som att ha repat sig. Utan då är ju frågan här, kommer det bli att de ska göra det här som många klubbar får göra? Bygga om från början, därför just nu ser det inte bra ut.
Du får säga ja eller nej. Är Boston Bruins ett superslag den här säsongen?
ja eller nej. Nej, jag tror det ser så tufft ut för dem så att jag tror de kan halka ut.
Ett annat lag som har halkat långt, långt ner i tabellen den här hösten efter President's Trophy-vinst i fjol. New York Rangers som ju faktiskt slog New Jersey efter Sudden ikväll. Men det var Jesper Bratt som utökade sin poängtal den här säsongen. 49 poängen, 15 målet gjorde han så här, William Wallén. Jesper Bratt, den bästa svenska poängplockaren i NHL den här säsongen så här långt.
Ja, och det är en fruktansvärt rolig spelare att kika på. Han är väldigt elektrisk i sin spelstil och framförallt med sin fart. Så fortsätter han jobba på den där poängproduktionen. Så att, kul för Jesper. Fortsätter producera. Jag hoppas att nu förlorade de den här matchen då, men de är väl ett tilltänkt starkt lag inför slutspelet, så att då behöver Jesper leverera.
Så är det. Jakob Markström också som har varit väldigt stark här. Han tog 29 puckar den här matchen av 32 och var en av de bästa målvakterna senaste tiden. Vi noterar också, vi såg Rangers, ett av Rangers mål där framme med Panarin, Mika Zibanejad göra sist på det. Poäng i 5 raka matcher nu efter 8 matcher utan poäng och överlag tung höst. Om vi pratar lite Four Nations, hur viktigt är det för Tre Kronor att Mika Zibanejad hittar tillbaka till den spelaren kan vara?
Vi vet när Mika spelar som bäst, då är han otroligt viktig, men det här Tre Kronor-laget har ju mycket spetsar, så att det hänger inte bara på vilken form Mika är i, utan men ska vi gå och vinna den här turneringen, då är det många som måste ha bra form. Mika nu, det man tittar positivt, det är ju trade-rykten och allting kring han, och det brukar jag säga, det är positivt att man har det kring sig. Därför är du precis iskall och inte levererar någonting. Då är det ingen som vill ha det. Utan han är, det är en tuff situation i New York som stad. Där man blir ifrågasatt som spelare. Men Mika tycker jag hanterar det bra ändå.
Och när det går tufft på isen så kan man få perspektiv när det händer saker i världen. Och en sån situation har vi tyvärr i Los Angeles-regionen just nu med väldigt, väldigt stora bränder. Ledde bland annat till att Kings Calgary i onsdags blev uppskjuten på grund av den här situationen. Och vi ringde upp André Lee som har spelat, slagit sin i Kings den här hösten och pratade lite om det här.
Ja, det är väldigt, väldigt trist. Det är många... Många som förlorar sina hem blir tvingade att evakuera. Som tur är så bor vi på ett område som är liksom lite mer mot vattnet eller vad man ska säga. Så att det inte är i riskzonen just nu. Men det är ju oro liksom. Det är ju varmt och det är vindigt. Eller det blåser mycket så det går inte att släcka branden. Och sen luftkvaliteten har ju blivit väldigt mycket sämre, så att vi har väl fått instruktioner att stanna inomhus så mycket som möjligt och ta det som det kommer liksom. Men det är tufft där uppe för de som har förlorat hemmen och blivit evakuerade och så.
Den här typen av naturkatastrofer är lyckligtvis ovanliga i Sverige liksom. Hur surrealistiskt blir det när det händer så nära en?
Alltså, just när man bor här så tänker man inte så mycket på just vad som kan hända och så. Så att när det väl händer så blir det som en... det blir typ lite av en chock. Man fattar liksom inte vad det är vad som sker. Och sen när man ser att folk börjar evakuera så blir man ju mer concerned. Och liksom mer nyfiken och liksom... Ja, kollar nyheterna hela tiden och ser vad som händer och försöker förbereda sig på det värsta, även om det inte skulle bli liksom det värsta. Men det är liksom man kollar upp mot bergen och ser rök och man ser hur det närmar sig och man känner hur det luktar i luften, så att det är faktiskt lite obehagligt.
Så säger André om det där. I måndagens kommer en längre intervju med André där han får berätta om sin häftiga resa och slagits in i Kings. Men den här situationen, Mattias, såklart, i och med att du tillbringade majoriteten av din karriär i Los Angeles, är ju någonting som jag också gissar berör dig.
Ja, absolut. Det här var ju vanligt. Den här årstiden brukar ju brinna faktiskt, och man oftast kunde hantera det på ett väldigt bra sätt. Nu är det utom kontroll och man har aldrig sett något liknande i modern tid egentligen, att det kan brinna på det här sättet. Så att ja, tragiskt, tragiskt. Och det är ju inte under kontroll än i Los Angeles.
Ja, en väldigt tråkig situation. Om vi går vidare till hockeyn igen och tar ett litet sista grepp om JVM. Vi ska såklart prata om juniorkronorna. Men den överlag kanske största snackisen var att Kanada för andra året i rad missade att ta sig till semifinal. Och USA gick och vann guld igen. William, du som jobbar med spelarutveckling och unga spelare. När du ser Kanada åka i kvarten två år i rad, vad tänker du då?
Panik för deras del, absolut. De har väl högre krav än så. Och Kanada är väl någonstans hockeyns mecka, så att vad tänker jag? Ja, jag tänker att kraven är högre än så när det kommer till Kanadas landslag. Sen funderar man ju också så här, vad är det de gör nu som inte fungerar, som kanske fungerade för 3-4-5 år sedan? Mm. Vet inte.
Nej, det är ju den stora frågan, och framförallt då jämförs med USA som tar sitt andra raka guld, och nu börjar man känna så här, oj, är det USA som plötsligt ska ta steget upp på kungatronen i hockeyvärlden?
Ja, uppenbarligen så är det så. Jag tror det är viktigt för nationerna som alltid jagar toppnation, och Kanada har ju varit det i många år som har drivit utvecklingen med hockey. Här gäller det då att man både tittar västerut, man tittar österut som vi har gjort tidigare. Om man säger att svensk hockey har haft mycket influenser från sovjetisk och rysk hockey när det gäller just det här med utvecklad teknik och skridskoåkning. Men här är det viktigt att se nu, tycker jag, i övre tonåren vad USA gör när det gäller spelarutveckling i deras liga, för att nu är det USA i mina ögon som leder den här utvecklingen.
Det här är såklart en stor snackis i Kanada också, och jag passade på att ringa upp Mark Masters som är TSNs JVM-reporter sedan många år tillbaks. Han har huvudet mot rälsen när det gäller snacket om det här debaclet, som vi får kalla det för, faktiskt i Kanada.
I think last year's quarterfinal loss, which came on the heels of two gold medal wins, Hockey Canada got a bit of a pass. I mean, you never Canada, you know, losing in the quarterfinals is never acceptable. But because of COVID, that age group had been robbed of some international opportunity due to some budget constraints. They did not have a summer camp. The coaching staff came in a bit late, and they said, we're going to regroup and come back and on home ice be better and make amends for that. And I think that was accepted. But this time around, to have the exact same thing happen, a quarterfinal loss to Czechia after losing not just to the Americans in the preliminary round, but to Latvia, which I am still stunned by that I witnessed that. I was walking around in a haze for days after that happened, saying to myself, did Canada just lose to Latvia at the World Juniors on home ice? To have the tournament play out that way, there was a lot of anger and disappointment in Canada on a level that I haven't seen at the World Junior level in a long time.
USA won gold again, back-to-back. And if you look at the percentage of NHLer, Americans, they're taking a bigger and bigger share of that. And if you look at the Four Nations roster, you could definitely argue that the US team on paper is the best team. Is there a fear in Canada now that that the USA is going to be the top dog in the hockey world now?
Yes, there is definitely a conversation that is happening in Canada, and we won't, you know, let's see what happens at this Four Nations face-off, and more importantly at the Olympics, because we haven't gotten a real barometer, you know, where do things stand in international hockey, just because we have been robbed of best on best at the highest level. Best on best at the World Junior, you know, at the junior level, that's as close as we've gotten to best on best hockey. Even that 2016 tournament was kind of strange with Team Europe, which ended up in the finals. Team North America, like it was a weird event. I don't really necessarily see that as a true best on best event just because of those strange teams. So this will be interesting. If the United States wins the Four Nations face-off and goes into the Olympics having won the last two World Juniors, which they've never done before, and the Four Nations face-off, there's going to be some very nervous Canadians, because that is the storyline right now. Is that the Americans, just with their population, with the way that they are developing players at the National Development Program, that maybe they're the top dogs. Maybe that's what's happening. But we will see. Canada's still got some incredible talent, you know, that they're going to be rolling out at the Four Nations face-off. And I think Canadians still believe that Canada's going to win. But there is definitely that doubt now planted in the back of everyone's heads that have the Americans not just caught us, but passed us.
Jag tackar Mark Masters för det, och han personifierar ju den här passionen för hockey. Jag gick runt i en dimma några dagar efter att Sverige åkte ut.
Ja, nej, men det är verkligen, och han verkar ju ha full panik, så, precis som kanske kanadensisk hockey har, att det här ska ju inte hända, och har ju inte heller riktigt svaren på varför det har hänt. Så att här är lite att klura på. Det är ju de här turneringarna som kommer nu, både för senior men framförallt på juniorsidan, tror jag, som kommer verkligen rätta ut de här frågetecken var kanadensisk hockey står internationellt.
Men om man ska prata om de två nationerna som av toppnationerna som har störst frågetecken efter JVM, så är det ju Kanada, men det är också Sverige efter ännu ett JVM utan den där guldmedaljen. Vad säger du, Mattias, om det?
Ja, sen innan vi börjar med den diskussionen så tycker jag också vi ska lyfta, som man glömmer bort också, att Ryssland är inte med i den här diskussionen, som har varit med, om vi tittar tillbaka historiskt, när vi tittar på guldmedaljer och silver. Du har alltid haft ryskt lag som minst har varit topp fyra. Det har ju, den konkurrensen finns ju inte heller, och nu har det kommit lite andra nationer som inte ska vara i närheten av vad Ryssland har presterat. Så att det gör ju resultaten än lite svagare.
Mm. William, du jobbar med många av de här unga spelarna, inklusive ett par av killarna i det här JVM-laget. Hur stora växlar ska man dra av hur svensk spelarutveckling går kontra resultaten vad det gäller guld på den här, i den här turneringen, tycker du?
Inte allt för stora skulle jag ändå vilja säga, med tanke på att Sverige har 2 guld i ryggsäcken, inte mer än så. Men resultatet säger ändå någonting. Så det är klart att man måste ju reflektera och se vad i svensk juniorutveckling kan man göra bättre. Det vill man väl egentligen alltid göra, hela tiden sträva efter att göra saker och ting bättre. Jag vet inte, Notan, vad säger du? Vad kan man göra bättre?
Jag ser ju bara att man kanske ska ha en självbild när man går in, vilket jag har varit väldigt stolt över alla år, när man går in i en turnering för senior- och juniorlandslag, har man sagt att ett svenskt landslag, oavsett på J18, J20, senior, man åker för att ta guld. Det är det enda. Så bra är vi. Men om man nu sitter med facit från 81 tog vi ett guld och sen 2012, så vi har 2 guld på 45 år. Då blir det så här, skjuter vi för högt? Är de här ambitionerna inte jämställt med de lagen vi ställer upp här? Man kanske ska ta inför varje turnering och titta den här årskullen. Hur står den sig internationellt? Så välscoutat, sån information har man idag, där man kan se att ja, kanske ska åka till en turnering och säga att vår ambition då var topp 4. Och det här tror jag kan vara lite kontroversiellt att säga. Därför att säga, oj, ska vi skruva ner förväntningar? Nej, men vi måste ju ha förväntningar som man kan nå. Och det gör man ju inte nu faktiskt. Och då kan man ju gå individuellt på matcher att ja, det är så hårfint. Vi förlorar på straffar. Det kan gå åt andra hållet. Ja, absolut. Men 2 guld på 45 år för mig visar att dit vi siktar kanske det är inte helt korrekt.
Samtidigt så tänker man ju att jag menar, ett mindre land som Finland har ju vunnit ett antal guld. De producerar inte lika mycket spelare som oss. Vi pratade ju på Notans tid, höll jag på att säga, om Sovjet, oslåbara Sovjet, och framförallt före din tid när de var så samspelta. Och det känns som att man glömmer bort USAs spelarutvecklingsprogram där många av de här killarna spelar tillsammans innan de tar vidare till college. William, hur stor fördel tror du att det ger? För det är inte alla som har koll på det här hemma i Sverige, att de faktiskt gör det.
Men det är klart att det är en fördel. De lär känna varandra bättre både på isen och även utanför, blir mer avslappnade med varandra i grupp. Man hittar sina roller, så när man kommer in i det här mästerskapet och igen då, både på och utanför isen, så vet de någonstans sin roll i gruppen. Så det tror jag att det gör att de kan komma in med lite mer avslappnat mindset, även om man såklart är spänd för att komma in i ett JVM. Så jag tror att det är en fördel. Sen hur man skulle kunna göra den grejen i Sverige, det är inte så säker på hur det skulle gå till, men det är en intressant dialog att ta upp.
Mm. Och det är det här vi går upp emot om man pratar för svensk hockey, att du har det här samspelet amerikanska laget med större och större talang i fler spelare. Kanada är alltid vad det är. Kanada kommer alltid ha en stor talangpool. Är det därför, Mattias, du landar i att men det kanske inte är realistiskt att ha guld som målsättning varje år? Att man behöver en riktigt bra kull för att kunna utmana de här?
Jag tror det, därför det är lite naivt att bara gå in och säga att vad vi än gör så ska vi ta guld, och att man kanske förstör målbilden för den här gruppen. Ska vi åka till ett junior-VM och ha brons som målsättning? Men jag tror, när vi tittar också på den kritiken spelarna får nu när det inte blir guld igen och tränarstaben, så är det så här att spänder vi bågen lite för mycket, att den här gruppen kanske inte var bättre. Och jag tror man måste ge, man brukar säga att man ger de här lagen rätt förutsättningar att lyckas. Och det kanske man inte gör när man hela tiden säger guld, guld, guld. Och vi faktiskt inte har statistiken för att backa upp att vi ska sticka ut hakan så långt.
Mattias nämner ju det här med kritiken, William, och du jobbar med ett par av de här killarna. Hur påverkas de av allt som sägs? Det är ju den här svåra balansen, att de är ändå myndiga, de flesta av dem. De är i de flesta fallen seniorspelare i SHL-klubbar eller sådär. Men samtidigt väldigt unga människor på väg framåt i livet. Hur upplever du, för det var ju stor snack, inte minst tyvärr då allt som Melker Thelin, målvakten, fick höra på internet.
Till att börja med så tycker jag att det är sjukt tråkigt att det ska komma någon form av hatstorm. Dels för att de är unga, men överlag. Jag tror att de som sitter och hatar är väl kanske inte de som har spelat hockey på en hög nivå en gång i tiden själva, utan lite mera experter från soffan. Sen är det klart att det kommer förväntningar. Desto högre nivå du spelar på, så kommer det alltid komma förväntningar. Men jag tycker att rätt människor ska kunna yttra sig om det. De som inte är lika kunniga när det kommer till sporten hockey, de kan hålla sina åsikter för sig själva, så tycker jag.
Men Mattias, hur ser du på det här? Jag menar, ditt jobb är ju att tycka till om de här spelarna. Givetvis sitter ju inte du med ett anonymt Twitterkonto och skriver skit om dem, antar jag i alla fall.
Nej, för jag har inget Twitterkonto.
Det säger du. Ja. Men min fråga till dig är, tänker man annorlunda till exempel som expert när det rör sig om unga spelare? Hur man kritiserar dem, hur man uttrycker sig kontra om det är liksom en 29-åring med 10 NHL-säsonger?
Jag gör det, och det är kanske för att jag är den åldern jag är nu. När jag var 20, då tyckte jag var vuxen. Nu har jag två döttrar som är 20 och 22 och märker att det är en bra bit kvar till man kanske har varit i de här olika situationerna. Därför tror jag att man ska hjälpa dem genom att man som spelare på den här nivån, som det är, därför det är högsta nivå inom junior, de måste lära sig, precis som det är en del av spelarutvecklingen, är också att hantera media och positiv och negativ kritik. Men jag tycker att det inte ska komma stenhårt vid ung ålder, därför de är inte riktigt redo för dem. Jag har inte upplevt tillräckligt många med- och motgångar. Jag hade förmånen att som 21-åring när jag kom till New York Rangers hade en då för mig erfaren spelare, Adam Graves, som sa att välkommen till New York, här är lite speciellt med mediatrycket. Så han sa, du kommer aldrig vara så bra som de skriver i tidningar, men inte heller så dålig som de skriver. Och det är såna här små detaljer som jag tog med mig, och då fanns ju inte då de sociala medierna som idag är väldigt anonymt, utan när jag kom till New York, då var det ju en skribent som var tydlig avsändare av den väldigt tuffa kritiken eller väldigt positiva, så kanske var enklare att sätta ett ansikte till den kritiken man fick där. Men ja, långt svar, men jag tycker man ska hantera dem ändå efter den åldern de är. De är unga vuxna.
Billa, när du jobbar med spelare, såklart jobbar med detaljer på isen. De här grejerna, hur man hanterar allt som kommer vid sidan av, är det också någonting som kommer upp, eller?
När jag jobbar med spelare rent fysiskt, jag jobbar ju med spelare på isen och även med videoanalyser. När jag står med spelare på isen så är det absolut naturligt. Och först och främst för att man bryr sig om människan. Väldigt naturligt att det kommer upp liksom att frågar hur läget är, hur, Hur hanterar man olika situationer? Man pratar om det mesta egentligen för att bygga någon form av relation, vilket går hand i hand med det jag gör med spelarna i strävan på att utveckla deras hockeykunskaper.
Såklart väldigt viktigt. En ung man med väldigt stora hockeykunskaper är Axel Sandin Pellikka som var kapten för det här IVM-laget.
Med tunga steg in hit såklart. Vi såg dig stå och klappa om dina lagkamrater. Försök förklara vad som går genom ditt huvud just nu.
Nej, det är tråkigt. Vi vill ändå kämpa för den där bronsmedaljen. Så det är tråkigt att vi åker ut på... Jag vet inte, jag vill kalla det ett lotteri i alla fall. Men ja, det var extremt tråkigt. Det är sista matchen med grabban här och... Men spelar man som U17 liksom, i 4-5 år så är det tråkigt att det ska vara, här ska vara avslutet. Vi ska se till att vi hänger mycket kväll och god sommar.
Att få resa hem utan medalj med det här laget med tanke på att ni inledde den här turneringen. Hur besviken är du över det?
Det är tråkigt. Man vill alltid ha en medalj så det suger. Det finns inte så mycket vi kan göra nu utan nu är det bara att klappa om varandra och titta framåt.
Vad kommer du minnas av den här tiden med den här gulblåa tröjan? Du kan ju dyka upp i Tre Kronor, men juniortiden är nu över.
Nej, med alla grabbar i laget. Det är ett gäng extremt sköna grabbar liksom. Vart det nära att få spela med varenda en och ja, tråkigt att vi förlorade sista matchen.
Tack så jättemycket.
Tack.
Axel Sandin Pellikka, väldigt förståeligt, väldigt besviken. Vi stänger JVM där och nu ska vi prata lite om dig själv, William. Jag behöver prata med dig en halvtimme nu, men vi har inte borrat så mycket i vem du är och vad du gör. Så om du skulle presentera ditt jobb som spelarutvecklare, vad är det du gör helt enkelt?
Ja, men kort beskrivet så är det väl egentligen att hjälpa hockeyspelaren att dels hitta sin spelstil, identifiera sig som vem du är som hockeyspelare och sen försöka utveckla de framgångsrika mönstren som den här spelaren vill leta efter. Man vill hålla sig inom sin ram och man vill även vara medveten om den ramen så att det inte blir... Idag var jag bra, men varför var jag bra? Idag gick det inget bra, varför gick det inget bra? Så att man inte lämnar till slumpen utan att man försöker hitta sin ram och sen försöka utveckla den ramen. Det är väl, det kanske inte var så enkelt beskrivet egentligen, men det är väl, jag skulle beskriva det jag gör på det sättet och igen då både på is och i form av videoanalyser.
Vi ser lite bilder här från din Instagram på isträning. Rent praktiskt, hur går ditt arbete till? För jag menar, de här spelarna har ju också fullt upp med massa andra saker. Jag menar, vi nämnde JVM-killar som Seb Forsberg och Theo Lindstein. De har landslag, de har klubblag. Liksom, hur klämmer man in det du gör i deras vardag?
Mycket ligger på klubbar. Nu i det här fallet så var det Luleå, video från det jag jobbar med, Luleås juniorverksamhet, där de har valt att ta in mig en vecka varje månad. Jättekul. Tidigare jobbat för Rögle också i 6 år. Hade en fantastisk tid i Rögle. Men där ligger det lite mer på klubben att ta in någon som jag för att fokusera lite mer på den individuella utvecklingen så att inte det bara blir fokus på hur vi ska jobba som lag. Och det är ju jätteviktigt att ta den biten samtidigt som det är 20-22 olika individer i laget så är det också viktigt för laget, tror jag, eller ganska säker på att kan du utveckla och lägga fokus på individen så kommer laget bli bättre också. Och, men dagens hockeyspelare framförallt tror jag eftersträvar mycket av det här individuella.
Hur ser du på det, Mattias, den här utvecklingen av den individuella träningen i hockeyn?
Den har ju gått framåt med stormsteg och man ser ju då på, man säger slutprodukten i UNL, att nivån på den individuella skickligheten har ju höjts enormt. Den har aldrig varit så hög som den är just idag och jag tycker ändå det är väldigt kul att höra det William säger, att inom ramen, därför det är det jag ibland har saknat när vi pratar om individuell spelarutveckling, så är det till och med jag, kantig som jag. Jag önskar att jag kunde ha händer som Elias Pettersson, ett skott som William Nylander, men jag var inte i närheten. Och tänk om jag hela tiden bara hade haft den typ av spelaren eller min generation, att det var Peter Forsberg, Mats Sundin, att det var det jag försökte bli. Men att man talar om för en spelare att du har en ram, och inom den, om du utvecklar den, då kan du nå framgångar för dig. Men så det är jag glad att höra, därför annars min bild är att man passar man inte in i den här ramen av en väldigt skicklig spelare som har bara höga nivåer av skridskopassning och vad ska jag, de typer av egenskaper, då platsar man inte i ett lag. Så att här är det någonting jag tror man ska fortsätta utveckla, och det vi varit inne på om vi tittar på juniorkronorna, att hur ser man på framtidens spelarutveckling? Är det mer ovanför axlarna och jobba med det mentala i spelarutvecklingen, så att de här spelarna blir redo för de här utmaningarna som kommer på internationell nivå? Och förhoppningsvis, för många är ju drömmen NHL, för där handlar det väldigt mycket om den mentala utmaningen.
Mm. Jag tyckte det var intressant, William, när vi pratade inför programmet, jag menar, spelutvecklare, man tänker skills och sånt där, då nämnde du att en väldigt stor del av det du jobbar med spelaren och skickar klipp på är sargspel egentligen, mm. och närkamp längs med sargen.
Ja.
Hur, alltså, blir spelaren förvånad på sig när du kommer till dem och säger att okej, okay, det är jätteviktigt att kunna göra de här finten och allt det här, men det här kanske är ännu viktigare.
Nej, förvånade blir de inte. Tror jag inte i alla fall. Inte minst när man förklarar, precis som Nota säger också, att de flesta drömmer om att en dag ta sig till NHL. Spela i Nordamerika, då har även OHL, NCAA, AHL. Men det gemensamma för alla de ligorna är att det är mindre rinkar. Och vad betyder mindre rinkar? Det betyder mer spel längs sargerna. Och då är det ganska enkelt att motivera grabben att om det är dit ni vill, lär er att dominera sargspelet, för att det kommer göra er gott.
Mm. Och du nämnde också att ni kollar ganska mycket på NHL-spelare som bra exempel för killarna du jobbar med, att du tar ut en del klipp och sånt där. Och vi bad dig först och främst att plocka fram de skickligaste forwardsen i NHL i ett par olika kategorier som du har valt. Vi har fritt översatt de här, explosivitet och snabbhet till exempel. Där ser vi Nathan MacKinnon, Connor McDavid, Macklin Serbini, Kirill Kaprizov och Jack Hughes har du valt ut där. Och MacKinnon i topp, och det är inte jätteförvånande.
Nej, absolut inte.
Om du kollar på Nathan MacKinnon, liksom, vad står ut med en sån spelare?
Explosiviteten, snabbheten, hur han kan göra allting på en och samma gång egentligen. Jag vet inte om det är någon som någonsin har gjort det i så hög fart, fart som han gör. Den som dyker upp i huvudet direkt, väl Pavel Bure var väl en liknande elektrisk spelare som jag alltid tyckte om att kika på när jag var yngre. Men ja, väldigt elektrisk spelare som, då har ju även McDavid också såklart, men annars så är det inte så många som knäpper han på fingrarna. Mm. Och så är han ju fruktansvärt... Alltså power, det är en bulldozer som många fram liksom.
Världens näst bästa spelare?
Ja, jag vill säga frenesi, jordfräs. Därför att han kör, man ser när han, framförallt i power, när han har bestämt sig för att ta in puck i anfallszon, det börjar redan egen så. Man ser benen börja gå och hela kroppsspråket, ja, är att nu tar jag tag i det här. Så att, ja, det är välförtjänt. Han leder ju nu också NHL.
Jag brukar säga att jag tycker synd om isen när McKinnon. Alltså, han liksom hackar sönder med de där.
Han vill mycket.
Vi har ju två kategorier till här, storlek, kontroll, utrymme, yta har vi fritt översatt. Du kan få använda de engelska termerna och använda det kanske betydligare. Varför har du de här tre kategorierna om vi fokuserar på dem?
Men egentligen så det är väl så jag själv delar upp det, men det alla tre kategorier har gemensamt är ju att de köper sig själv yta, men framförallt tid. Vilket jag tror är nyckeln varför de är så framgångsrika hockeyspelare. Mm. Och när vi då går till MacKinnon som vi pratade om här alldeles nyss. Han skapar, använder sig mycket av att accelerera, höja tempot, även sänka tempot för att skapa separation. Vad skapar du i och med en separation? Jo, du skapar lite mer yta, lite mer tid för att ha blicken upp för att kunna ta bättre beslut.
Mm. Och på de här större killarna så hade du Mikko Rantanen där då, som till exempel. Hur gör han?
Kanske använder kroppen lite mer istället för att ta sig bort från situationen, så Kontrollerar han ytan han är på, där han kan hålla borta pucken, vänta in support eller lyfta på blicken. Blicken är alltid uppe på de här spelarna och hitta, locka till sig kanske både en, två och i vissa lägen fler spelare än så. Vilket betyder att det ofta öppnar upp sig någon annanstans.
Jag brukar alltid säga, Mattias, att Mikko Rantanen känns som det närmaste vi kommer Jarmo Jagr i dagens hockey. Förstår du den?
Ja, men jag håller med, och jag tänker Barkov för mig av den listan som sticker ut. Därför han, och för mig är den kategorin i det här spelet som när de känner press, alltså någon börjar luta sig mot dem, då är det att skydda puck och vända bort istället för att ta sig därifrån och separera, så de mer hanterar den här pressen. De använder sin storlek till att skydda puck, vända bort, och i den här pressen, många av de här är väldigt skickliga framspelare, att i den här pressade situationen hittar de lagkamrater. Så att där är en intressant kategori, för den skiljer sig väldigt mycket från den första.
Precis, och den sista kategorin som vi hade, det känns nästan som en hybrid i alla fall om man ser spelarna på den listan. Och då handlar
Space
om
Kings.
Space Kings, så heter det. Jag tyckte mycket bättre på engelska.
Ja, det lät lite tuffare.
Jag tycker det låter som en sån här 90-talsfilm. Men, men här har vi Matthews, Bedard, Kucherov, Marner och så Sidney Crosby. Och det var inte så förvånande att du hade med Crosby här när det gäller att skapa sig utrymme.
Alltså det jag också vill tillägga till en början, det är att alla de här spelarna är ju skickliga på att de flesta är explosiva, de flesta är snabba, de flesta kan skapa separation på flera olika sätt. Men när det kommer till det här att skapa, eller utrymme i kategorin då, då är det fortfarande att skapa separation, men att man kanske gör det när man inte har pucken, utan att man gör det när spelet är till exempel på andra sidan. Så vad gör oftast försvararna? Var tittar försvarande laget? Jo, men de dras mot puck, de tittar mot puck. Space King, som vi så fint kallar det för, de är skickliga på att hitta den fria ytan kanske på andra sidan. De gör det svårt för motståndarna att kunna se både puck och deras position för att kunna markera. Mm. Ja, men Sidney Crosby till exempel, eller Nikita Kucherov.
Ja, det känns som att Crosby har gjort flest mål i världen typ 1,5 meter ut från bortre stolpen, att han bara försvinner där.
Ja, liksom. Ja, men exakt. Du ser ofta att han kryper lite bakom mål, kommer upp smygande så när skottet kommer för att sätta dit en klubb, och även skridskorna för att bara styra in pucken, och ser ganska enkelt ut, men själva tanken bakom det är väldigt smart hockeyspelare, hockey-IQ.
Mm. Men Mattias, det som står ut för mig här, om man ska vara lite pessimist, som man ju alltid är såklart, i alla fall på måndag morgon.
Ja.
Nej, men vi har 3 olika kategorier, 5 olika forwards, 15 forwards totalt. Ingen av dem är svensk. Och jag köper att det inte är några svenskar som tar sig in där. Alltså, vi kanske inte har någon svensk forward som är topp 15. Vi ser ju svenskar där, som du har ställt samman, William, de skickligaste svenskarna. Och jag vet inte om någon av dem är en av världens 15 mest skillade forwards enligt de här parametrarna.
Nej, men jag måste väl säga, det är de som står och knackar på dörren där, med, det är väl topp 2 absolut, med Jesper Bratt, William Nylander, som besitter just de här kvaliteterna. Och jag tycker den här sista kategorin där, som vi döpt till utrymme yta, är intressant, för det pratar man väldigt mycket om ändå i försvarsarbetet, de här spelarna som jag kallar den tysta ytan, som man glömde bort, att det är en skicklighet och, som tränas upp också. Men här är den här, när vi pratar om den här skills-coachen, att man 3-mot-3-spelet tycker jag är en sån här underskattad, där många av de här skickliga spelarna, låt dem spela 3-mot-3 för att lära sig den här, hjälpa sin lagkamrat utan puck. Det kan vara att åka i vägen, den tysta ytan, en skuggning, finnas spelbar, som är någonting vi måste fortsätta utveckla när vi pratar om hockey-IQ. Så är det just i det levande spelet, när jag kallar det, när den kreativa och fantasifulla spelaren utvecklas. Ofta är det när det finns fria tyglar.
Mm. William, du var ju själv en väldigt stor talang i din egen ungdom, och jag kan tänka att det är någonting som hjälper dig i din nuvarande roll. Till att börja med, skulle du kunna berätta om din egen spelarkarriär här för de som inte har koll på den?
Var ska jag börja? Redan från
IFK-Täby-tiden.
Gick väl till Djurgården från Stocksund mitt U16 år. Tillsammans med er kollega, bland annat Jakob Josefsson, som jag släppte upp med där. Patrik Selin hängde också på från Flemingsberg. därifrån så spelade vi ett år med Djurgårdens J18, blev ett år i Djurgårdens J20. Sen efter det valde jag att flytta över till Kanada och spela OHL i Mississauga. Var där i 2 år, sen valde jag att åka hem och spela för Frölunda. Blev utlånad, lyckades väl inte riktigt slå mig in i SHL. Och harvade runt lite i Allsvenskan, lite Division 1, sen lite landslagsspel i ungdoms- och junioråren också på det.
Man ska tillägga att tyvärr så drabbas du också av en hjärnblödning under den här tiden i Kanada som ju såklart påverkade din karriär. Och det är förhoppningsvis någonting som ingen av dem du jobbar med nu kommer att vara med om. Men du har ju ändå erfarenhet av att själv har varit en väldigt stor talang. Jakob till exempel sa att det är den bästa målskytten jag har spelat med när ni var 16, och andra killar i er kull har sagt samma sak, väldigt stor talang. Hur mycket läxor kan du, eller lärdomar kan du dra av din egen karriär till ditt jobb idag?
Det är klart att man kan reflektera, relatera. Absolut. Jag känner igen mig i situationer. Jag försöker när man står på is att känna igen mig också. Liksom, hur upplever man i den här situationen? Vad tänker man? Vad ser man? Man har en dialog med spelaren. Försöker någonstans förstå. Ser den här killen eller tjejen samma saker som jag gör? Eller upplever han eller hon någonting annat i den här situationen? Så alla fungerar ju olika. Så dialogen är viktig att ha med hela tiden, men absolut kan jag relatera och dra nytta över att man själv har spelat på en skaplig nivå i alla fall. Mm. Absolut.
En grej som jag är nyfiken på, som aldrig haft någon form av talang i hela mitt liv, är vad som gör vilka talanger som går vidare. Vi tar ett konkret exempel, till exempel med Alexander Holtz och Lucas Raymond, två killar som har varit väldigt omtalade de senaste åren och liksom gått hand i hand. Egentligen har väl nästan Holtz under tonåren fram till, i princip fram till draftåret, var det lite före Lucas Raymond. Nu är Lucas Raymond en av Sveriges bästa forwards. Holtz går mot en 6-7 målsäsong kanske. Vad tror du, William, gör att det, liksom, det blir den här separationen när man har varit ganska likvärdiga under de unga åren?
Det är inte svart på vitt, utan det är väldigt många faktorer som kan spela in. Tänker du på när de kommer över till NHL, eller när tänker du att det börjar
liksom... Ja, men för att ta det sista steget, precis. Och NHL är ju nu i det här fallet sista steget, att båda har ju drömmen om att bli NHL-stjärnor. Och du får ju se att Lucas är där nu och Alexander jobbar mot att ta sig dit.
Så för i det här fallet då, med Alexander och Lucas, så kommer till två olika klubbar som har två olika coacher, två olika miljöer. Du kommer inte få samma från Detroit som du får i New Jersey, som Alexander var i tidigare. Och det vet ju du också, Notan, som har spelat i olika klubbar där borta i NHL. Tränare har olika typer av ledarstilar. Vissa ledarstilar svarar bättre på en spelare än vad någon annan gör. Men som sagt, det är inte svart på vitt, utan det är väldigt många faktorer som spelar roll. Hur mycket utrymme får du? Båda i första runder, båda draftas i första runden av en anledning, för att de är väldigt skickliga. Hamnar hos en tränare som är villig att låta den här talangen får göra fel, får han misslyckas, finns dialogen där för att lära sig av varför blev det fel.
Och men det där vet vi ju, vilken tränare, vilken klubb du hamnar i kan du inte kontrollera i NHL, du blir draftad och sånt där. Vad kan man kontrollera själv, Notan? Vad ser du för fälle för de här killarna som är riktigt stora talanger att, för att kunna ta det sista steget? För du har ju spelat med dem som...
Jag har inte varit det själv, men jag tror en viktig grej som... man måste ju se till sig själv först. När jag kom till New York Rangers, så att tror det eller ej, när jag kom från AIK då, så spelade jag faktiskt ett andra powerplay i elitserien och var en klassisk skolad svensk tvåvägsback. inte jättebra offensivt, nej, och inte så dåligt defensivt. Kom till New York där de hade då två toppbackar offensivt. Det var Brian Leach, Sergej Zubov, där de sa om du någonsin ska spela för den här organisationen så är det som en defensivt pålitlig back. Och egentligen la det i knät på mig utan att säga nu måste du göra. Utan man måste ta ansvar som individ och säga jag villig och beredd att anpassa min spelstil för att spela i världens bästa hockeyliga, eller ska jag stå på med att jag är vad jag är, det här är paketet ni får, antingen spelar ni med ett powerplay, jag är en allround back och passar inte här, skeppa vidare med till en organisation där jag passar in. Jag lärde mig ganska tydligt och tidigt att här gäller det att anpassa dig som individ, jobba på det de vill ha. Det är ungefär som att man för, du får skola om dig för att passa in i det här systemet, och jag lyckades med det och var beredd och egentligen ta bort lite prestige, för jag ville också vara målskytt, jag ville vara i första powerplay, förstod tidigt när jag såg den här laguppställningen att det kommer aldrig hända, men då var min dröm att spela NHL större än att stå på med att jag kan annat. Så att när jag skickades ner till farmalaget så sa de du kommer inte få en minut powerplay, men du kommer spela alla boxplay och spela mot motståndarnas bästa kedja, och lärde mig av det att det, då tog de ju bort de kraven på mig att producera, men fick
gjorde
utveckla.
Gjorde de det för att det var den rollen du skulle då ha i
NHL? Ja, de sa det, att ska du någonsin spela där? För de såg då, det var en 23-24 år i Brian Leach och Zubov 22 år, och de sa att de här kommer spela i 10 år i den här organisationen, så att du kan glömma om att vara en offensiv spelande back i vår laguppställning. Så att det var ganska nyttigt för mig att få det, jag brukar säga lagt i knät, och sen var det upp till mig att förändra mig själv och se om jag klarar det, för det var en utmaning också.
Mm. En kille som har gjort lite av den här resan är Oscar Bäck, 3 år i AHL och spelar nu i Dallas, ett topplag, och får ta en mindre glamorös roll för att ta en plats i en Stanley Cup-utmanare. Men det har han gjort och belönats med ett nytt 2-årskontrakt. Vi träffade Oscar i samband med Global Series i Finland tidigare höst när han var där med sitt Stars och pratade om hans resa. Vi börjar med en öppen fråga, att du ska få berätta hur den här hösten har varit för dig. Rätt kul antar jag.
Ja, nej, det har varit riktigt skoj. Det är fjärde året borta nu, så det har verkligen varit en process. Liksom. Men hade väl lite förhoppningar när man åkte över i år och så. Men ja, det var riktigt häftigt när man fick liksom beskedet att ja, du kommer spela första matchen.
Varför tror du att du fick plats? Att du tog plats nu?
Ja, alltså det är väl jag har väl inte ändrat så mycket som spelare över tiden här, utan gjort liksom det jag är bra på, blivit bättre på det liksom, inte försökt ändra mig och bli någon annan, utan fortsatt jobba på det jag är bra på, bli bättre på, och sen så jobba på det andra såklart också, men nej, det är väl en, alltså sådana spelare som behövs i NHL-lag också, som kan spela boxplay, som kan spela liksom egen zon försvarssituationer också.
De här 3 åren som har varit, har det varit givet för dig att vara kvar hela tiden, eller har man funderat på att okej, ska jag vända hem och ta ett omtag? Hur har den resonemangen gått?
Till en början så var väl liksom AHL jag var inställd på att jag skulle få börja spela, så det var väl inte något mer med det, men sen så de sista 2 åren har det väl känts riktigt bra i AHL och man har fått spela mycket och hela biten, och liksom känt att det är ju NHL man ändå är här för och man vill spela, så lite frustrerande att man inte har fått chans har det varit, och man har väl tänkt på ja, det känns ju skönt att bara vara hemma och spela också, men samtidigt så alltså AHL är ju en riktigt bra liga, det är mycket talang, och sen så jag har haft turen och förmånen att vara i Austin också, som är ett riktigt bra ställe att vara på, så det blir inte riktigt det här AHL-gnugget som man har hört talas om riktigt, utan jag har trivts bra där borta, det har jag verkligen gjort, och ja, just nu känns det som allt har varit värt det.
Liksom från år till år när det blir en lite längre resa, så här, hur tänker man med målsättningar som du är inne på, att man vill bli bättre på det man är bra på, men
men också fortsätta bli mer allround. Liksom, hur har du lagt upp din resa? Har du haft sådär delmål? Liksom?
Ja, men absolut. Alltså, först när jag kom över så var det väl mest liksom bara känna sig hemma i AHL och liksom verkligen ta en plats där också. Jag visste inte riktigt vilken nivå man skulle komma till heller. Och det är ju en bra liga och vi har haft bra lag där nere nu också i 3 år. Så då var det liksom att ta sig in i AHL. Och sen de senaste 2 åren så har jag fått spela en 18-20 minuter per match. Liksom börja känna att man har fått en mer ledande roll i AHL-laget. Och då börjar målet bli liksom att kunna vinna något där. Liksom. Och, ja, förra året så hade man väl sikte på NHL såklart att få chansen. Men en bra trupp och lite skador så här uppe har jag också spelat in på att man har fått förvänta lite extra. Men ja, nu är målet att man verkligen ska ta sig in och ta en plats på heltid i NHL-laget.
Det här blir ju 4:e året i Texas. Vad är det mest amerikanska med dig? Vad har du lagt till med?
Alltså jag är ett stort fan av barbecuen. Alltså det är riktigt bra klass på det. Så, sen så har jag ju märkt att man har blivit lite bekväm i vädret där borta. Alltså det, man blir riktigt soft liksom när det kommer till så här kalla vindar som vi har fått här. Så man är inte van med det längre utan man blir riktigt bekväm. Ja.
Härlig resa för Oscar Bäck som alltså har ett nytt 2-årskontrakt med Dallas. 2 spelare som har väldigt långa kontrakt, 8-årskontrakt, har JT Miller och Elias Pettersson i Vancouver. Och det här, Mattias, du ler lite nu, för det här har varit en jättestor snackis att de här 2 helt enkelt inte kom överens. Och på en plats som Vancouver ska vi säga att det kanske är en topp 3 påpassad klubb i hela NHL vad det gäller mediatryck, eller tufft där. Men det här är ändå en situation som har varit väldigt offentlig. Vi har hört både Rick Tocchet, coach, och Quinn Hughes, kapten, uttala sig om det här utan att sopa under mattan. Så det är ju någon form av grej.
Ja, och jag säger egentligen bra. Man behöver inte... Det här är så mycket personligheter och ännu mer när vi kommer upp på det här när vi pratar om elitspelande. Det är stora självförtroenden och egon. Och det här är någonting jag upplevt i hela min karriär bort i NHL. Att du kommer inte tycka om 23 lagkamrater. Du ska respektera dem för vad de gör i lag och att vi är olika personer. Men att du ska vara bästa polare och tänka likadant. Nej, och det gillar jag att man inte gör. För att jag brukar säga att sånt här gör att du börjar tävla lite hårdare på träning. Och jag ska aldrig ta bort någonting från duktiga tränare, skillscoacher. Men de bästa tränare du kan ha, det är dina lagkamrater. Att lära dig att tävla stenhårt på träning så kommer du utvecklas enormt. Så att jag säger så här, kanske en bra grej för Vancouver att de har 2 av sina toppspelare som inte älskar varandra.
Mm. Så säger Mattias om det. Vi ska lyssna på både Rick Tocchet om den här situationen och även Elias Pettersson själv då ska få kommentera det här.
Teammates are having a hard time getting along. What can the coach do?
How come you guys didn't ask for Petey and Millsy today? No, seriously. How come you guys didn't ask for Taco?
It's a post
game. Oh, you guys don't want to do it today?
No, we will.
Oh, but... surprised. I thought you guys were,
Quinn had great.
Yeah, I know. Listen, it's all about the crest. It's all about, you know, as long as I coach, it's always about the crest. It's not about the name on the back. And you're going to have arguments. You're going to have fights. I've been fortunate to be a Stanley Cup 3 times, 2 as a coach and 1 as a player. And there's always been something that has galvanized the team or something like that. So whether people are bickering and complaining, it happens all the time. And it's my job to make sure that, you know, guys have a voice and you move on from sort of stuff. But you also got to be mature too. And it's not about, you know, you don't have to play PlayStation together. You don't have to go to dinner with the other, but if it's your turn to go to the net, go to the net. I mean, that's really what it comes down to.
About all the chatter around recently, this with about you and JT, and perhaps being some friction. And all that.
That's still going on?
Yeah, well, it has been.
Well, that's the same answer. It's good. I don't know why people still trying to make up. Excuse my language, but yeah, that's my response to it.
So it hasn't.
Oh my God. Next question.
Den där blicken som reporter, Elias Petterssons isblick, den vill man inte ha. William, du har spelat själv i många år. Det här som Tolkit är inne på, att man behöver inte spela PlayStation med alla och sånt där. Liksom, hur vanligt är det att man... Ja, men att det finns skav i lag liksom?
Ja, men det är vanligt skulle jag säga ändå. Det är nog väldigt sällan du kan trycka ihop en grupp på 20-25 individer och förvänta dig att alla ska komma överens och bli bästa kompisar. Men precis som Notan var inne på tidigare, det handlar om att respektera varandra för att man någonstans vill samma sak. Jag tror att på alla liksom framgångsresor så finns det ju, det är inte en spikrak resa utan det är lite, en liten berg- och dalbana, och jag tror att där det finns lite friktion, med friktion så kommer ofta någonting med det senare, så förhoppningsvis så kommer det bli någon form av positivt resultat utifrån där.
Men det som är intressant här, Mattias, som man ska säga, att precis som ni båda inne, det händer i alla grupper, det händer på vår arbetsplats också. Du läser på mig mest latin till exempel.
Ja, precis.
Nej, men det är ju att här har ändå kommit ut hyfsat trovärdiga rapporter om att Vancouver ändå känner av marknaden för Miller och Pettersson. Att det kanske är en situation som är någonting värre än en normal friktion i en grupp. Hur vanligt, Mattias, du har ju spelat i 1000 år här på att säga, men inte så länge, men nästa. Har du upplevt att liksom det har funnits situationer där det är så här, nej, det här är inte hållbart? Det är för mycket friktion för att det ska vara positivt.
Absolut, när man ser att det börjar påverka gruppen. Jag tänker i fjol såg man ett klipp som var många gånger William Nylander, Mitch Marner i Toronto i slutspelet, när man ser där William säger beep, skjut pucken, beep, och Marner dessutom ska börja gråta, och det blev ju så här. Och det här är ju alltid, väljer ju då spelarna, antingen Marner nästa gång, det troliga är att han kommer skjuta pucken för att han har nu fått påminnelse. Eller så är det att man blir tjurskallig och säger att nej, jag struntar i vad han säger. Då börjar det påverka laget och resultaten. Och det här är med som organisation, man har ett större ansvar. Rick Tocchet svarade i intervjuet, det viktigaste är det vi har på bröstet här, det är klubben. Så att ser klubbledningen utåt, kommer man mot media och säger att vi har under kontroll, det här är nyttigt för laget. Men blir det ett problem där man säger att nu börjar det påverka större delen av gruppen så att man får grupperingar i laget som då påverkar spelet, då måste man ta bort en sån spelare. Det har hänt, det kommer fortsätta att hända, så att det är inget konstigt heller. Det är ju en del av att hantera en arbetsplats helt enkelt.
Okej, men nu får ni båda spekulera fritt. Det kommer till ja och nej här. När nästa säsong börjar, spelar både JT Miller och Elias Pettersson i Vancouver?
Jag tror Elias Pettersson kommer vara kvar i Vancouver, men sen har ju båda så tunga kontrakt. Så här är ju inte bara en spelare som det är så att nu särar vi på de här. Det här är stora problem i dagens NHL, hur man flyttar den här typen av spelare. Och man vet också som sportchef att flyttar den här spelaren och inte får tillräckligt betalt tillbaka, då är det mitt jobb som ifrågasätts, för då har jag gjort en väldigt dålig bedömning. Så att jag säger så här, om någonting sker så blir det Lia som blir kvar i Vancouver enligt mig.
Om man skulle säga att, eller Freedom på Sportsen rapporterade att Rangers hade försökt trada Mika Zibanejad mot JT Miller, så det hade varit ganska kittlande.
One for one.
Det hade varit kittlande.
Ja, men verkligen. Jag skulle ändå säga att jag hoppas att ingen blir tradad. Alltså jag fattar inte, vad är det som skaver? Vad är det som kan skava så mycket att det blir såna här problem? Och liksom, hur vet media det?
Ja, men de har örat och hör någon som kan vara någon på träning. Jag blir media som alltid på träning. Jag vet inte hur många gånger jag har i stort sett när spelare ryker ihop på träning att man ser att oj, nu är det femte gången just de här två ryker ihop, skjuter en puck efter varandra eller dylikt. Så att de brukar ha väldigt bra koll.
Men jag lyssnade på några ex-spelare i en kanadensisk sändning som pratade om det här, och de sa att anledningen de tror att det sipprar ut är att när det blir för mycket friktion, då är det någon som inte kan hålla sig. Då är det någon som går och säger till en lokal kollega, men den här, jag är så lesban. Att det liksom, det var deras teori om varför det har blivit offentligt. Att det finns någonting där på grund av att det har blivit för mycket.
Fattar. Jag skulle säga så här, Elias är yngre. Jag tror att tänker man långsiktigt så vill man nog kanske gå den vägen om det är så att man ska trada, om svaret är att trada någon utav dem. Om båda spelar på sin högsta nivå skulle jag ändå säga att Elias är en skickligare spelare. Medan JT är lite av en bråkmakare, om man kan säga så. Men lite hårdare i sin spelstil.
Han har en annan dimension. Ja. Han är lite mer mångsidig än Elias. Ja. Men när det gäller spetskompetens just med... Ja. Då, för mig smäller Elias högre.
Ja. Nu ska ni få en sista ett-svarsfråga på det här ämnet innan vi går vidare.
Ett svar bara.
Ja, exakt. Elias Pettersson till Buffalo mot Dylan Cousins och Bowen Byram. Nej. Vem säger nej?
Nej.
Vem? Vilken klubb säger nej?
Alltså Vancouver.
Ja, ja. Jag håller med. Vancouver tycker jag ska säga nej till det. Mm.
Bra. Då var ni ingen mer snack på den här saken. Tänk för att komma fram det. Ja. Nu byter vi ämne till äcklig utrustning. Det är väl härligt att avsluta med det här. Läste den här artikeln på The Athletic här i veckan om Brad Marchands handskar. Och man kan ju förstå att folk blir irriterade på honom även utan face wash. Men nu är det så här att den här handsken har Marchand spelat med sedan mitten på förra säsongen. Men han har använt den i 4-5 år på träning. Och det han gör när han tar ny handske att han tejpar fingrarna en månad så de får ligga och bryta till sig. Sen bakar han den i ugnen. Sen låter han Chris Kelly som assisterande använda handsken plus att han själv tränar med den i alltså 4-5 år innan den är redo för match. Och ni ser ju här, liksom, det är hål i högerhandsken. Spelar vidskepad utrustning med såna här grejer nog då?
Ja, nej, men på min tid när jag spelade, då var det här väldigt vanligt. För då var ju, alltså, som fingrarna i hockeyhandskarna, de var i en gjuten skumgummibit. Sen började man ju dela upp det så att det blev följer fingrarnas rörelse. Så jag gjorde sånt här också, tejpa handskarna. Jag tränade nog med dem i månader när man hade då ett matchpar och ett träningspar innan man vågade ta de här handskarna till match då. Men idag, i slutet av min karriär, då hade jag inga problem alls. Då tyckte jag de här moderna handskarna var som vilka lovika vantar som helst. De var mjuka och rörliga från dag ett.
Nej, idag räcker det nog med ett pass och handskarna inkörda skulle jag säga. Men jag kommer också ihåg när man var yngre så, ja men du låg hem och liksom...
mjuka upp
dem. Ja, men verkligen. Tejpade dem över natten och sådär. Men ja, det är en annan femma idag skulle jag säga.
Men du som är mer nära i tid och jobbar med aktiva killar nu liksom, vet du någon som har såna här liksom gamgrejer eller någonting som står ut, någon vidskeplighet sånt där?
Nej det kan jag inte påstå, inte på rak arm.
Har du någon sån nota?
Nej, inte, men det var vanligt. Jag tror jag hade det som ung spelare och märkte till slut att det spelar ingen roll om jag tejpar klubban likadant eller kapar den på millimetern. Det är inte det som gör skillnaden. Så jag slutade med all vidskeplighet, utan det enda jag hade som en rutin när någon frågade mig, gör du någonting likadant? Och då var ju ordningen satt på med utrustningen. Men det var väl mer bara muskelminne än att det var en vidskeplighet. Om någon hade sagt, kan du sätta på det den armbågsskydden för axelskydd? Ja, det kan vi göra. Men nej, bara rutiner, inga vidskepligheter.
Jag kan berätta, jag kommer ihåg att... Det här är ju för många år sedan, men då hade Filip Forsberg säkert spelat en 5-6 år ännu eller minst. Och då hade han fortfarande samma benskydd som han hade i Leksand. Mm-hmm. Det är ändå en sån grej som är... Alltså, jag har bra benskydd där. Ska stå framför mål. Då spelar Shea Weber fortfarande i Nashville och håller på att skjuta och ha så här. Men på tal om vidskeplighet, det var en tung snubblare, Mattias, så har vi faktiskt ett quiz förberett i detta ämne. Ska vi se vad herrarna kan om... hockeyhistorik och vidskeplighet. Jag tycker vi ska kasta oss direkt på den första frågan som är: vad gjorde alltid Ray Bourque med sin utrustning i varje periodpaus? 1. La matchtröjan i en balja med isvatten. 2. Använde deodorant på hjälmens insida eller kryss. Och 2. Är då bytte ut båda sina skridskosnören till nya. Och jag har ju såna här tavlor också som vi ska få skriva på så att ni inte liksom behöver tävla.
Så att du ropar ut svaren här. Mm.
Delar vi ut dem lite smidigt så här. Det var alltså tröjan i isvatten, deo i hjälmen eller byta skridskosnören. 1, X, 2. Och vi kan få visa svaret. Vi har kameror här och där.
Ja. Ska vi...
Jajamän. Då läser vi att Mattias har nummer 2.
Vart hittar man?
Där har vi kameran här uppe.
Där har vi den.
Det är nummer två på båda. Ni valde båda det safe bettet, byta skridskosnören. Ja. Och det var rätt också.
Ja. Och jag faktiskt tror jag kommer ihåg det, för jag spelade mot honom. Han hade alltid vita såna här bomullsnören som var lite bredare. De var alltid väldigt vita och fina. Så då tänkte jag, när jag såg den frågan, tänkte jag, ja, det måste vara det.
De andra alternativen kändes ju inte klockrena heller. Lägga matchtröjan i en balja med isvatten liksom. Då blir det 5 kilo tyngre.
Nej, inte fan. Hjälm, det är inte så skönt med det som rinner ner i ögonen heller.
Nej,
så
inte
att
den heller.
Den lät inte så bra heller. Nej, den var rimlig. Det blir ju några tusen. Han gjorde ju... Han hade 2 all-time matcher för backar, tror jag. Ja. Så att det blev ett gäng slivsnöre. Okej, vi tar nästa fråga. Vad gör Sidney Crosby aldrig innan match? Ringer sin mamma eller syster i alternativ 1? Kryss är äter någon form av fast föda, eller 2 skriver autografer till de egna fansen. Och det här är ju kungen av vidskeplighet, ska vi säga. Sidney Crosby, han har ju enorma...
Man kanske skulle varit
du är klar, du har redan svarat.
Ja, men ingen bra
skrivning. Det är så, du vet, vi lämnar med expert, då bara kör man.
Man kan ingenting utan man gissar bara.
Exakt.
Ja. Jag gissar.
Ja, vi ska se vad för svar är. William kan få visa, och vi har nummer 1 där, alltså ringer aldrig mamma och syster. Notan tror på inga autografer till de egna fansen, och rätt svar är... Da-da-da-da.
Bra där!
Mamma eller syster. Han gjorde väl ett par matcher rad och förlorade. Och sån...
På tal om vidskeplighet, ja.
Han har ju massa grejer. Jag vet, han kör alltid... Jorden smör och sylt match, och han har mackina match, och han har ju mycket som helst. Okej, Wayne Gretzky. Det är bara de största här som har vidskepligheter. Ja. Vad gjorde Wayne Gretzky aldrig på bortaresor? 1. Klippte håret. Kryss. Bodde i ett hotellrum som innehöll siffran 9. Eller 2. Intervjuer innan, under eller efter match. Här var vi snabba med svaren. Nu ska vi se vad herrarna har hittat här. William tror på inga intervjuer innan match, och Notan tror att han aldrig gick till frisören.
Nej, vet du, jag kryssade i fel, men nu står det. Fan, jag skulle köra ett X faktiskt.
Ja, jaha, hotellrum med siffran 9. Ja, men det är okej, då tar jag den ut samma zon. Och det var ändå fel.
Det var ändå fel.
Det var klippte håret alltså.
Står det 2-2 nu?
Ja, det är spännande. Nej, 2-1 va? Jag har inte skrivit upp här.
Nej, det är lika.
2-2, helt rätt. Och då blir det här helt avgörande. Vad gjorde Mr. Goalie Glenn Hall inför varje match? 1. Besökte sin pappas grav. 2. Eller kryss. Framkallade en kräkning. Och 2. Är drack 2 öl av samma märke.
Ja, olika matchförberedelser.
Ja, men det är en annan tid.
Jag måste säga så här. Mitt första svar är ju, ja men det är klart, det var ju väldigt fint. Men det blir ju svårt om det är borta match.
Ja,
alltså den blir inte ut till slutet.
Ja, exakt. Vi ser vad det blev för svar då. Ni tror båda att han spydde innan match, och det var helt rätt. Och det hade jag också gjort om jag skulle stå på den där tiden utan hjälm.
Ja, precis.
Han körde ju utan mask i Glenn Hall och stod 502 raka matcher som målvakt i ett NHL-rekord.
Ja, det är bra det.
Det är många spyor.
Ja, det är bra.
William, stort tack för att du var med här idag.
Tack för att jag fick komma.
Väldigt kul. Mattias, stort tack för att du var med. Och vi kör ju Florida-Boston imorgon.
Ja, missa inte det.
Det blir en liten ödesmatch för Boston, alltså med 6 raka förluster. Och sen blir det god morgon NHL igen på måndag morgon med spännande gäst då också. Tack för att du var med oss idag, och trevlig helg på er.